Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Fake news och åsikter som tas för att vara sanningar. Det råder ett kunskapsförakt i samhället och det måste vi ändra på. Det menar författaren Bodil Jönsson som uppmanar till kamp för kunskapen. Hör henne berätta hur det ska gå till. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och är marknads- och kommunikationsansvarig på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Bodil Jönsson, författare, fysiker, professor emerita vid Lunds universitet och folkbildare. Mm. Så roligt att få ha med dig som gäst i podden Forskning för livet. Varmt välkommen.
Tack för det.
Många förknippar dig fortfarande med din succébok 10 tankar om tid. Mm. Men många boktitlar har det blivit för din del sedan dess. Och nu är du aktuell med boken Så fint att kunskap finns. Mm. Och vi ska i den här podden prata om vad det är som är så fint med kunskap. Bodil, du menar att det finns ett kunskapsförakt i dagens samhälle. Hur yttrar sig det? Hur kan det märkas? Kan du ge några exempel?
Alltså, det yttrar sig ju på att vilket hugskott som helst i många människors ögon är lika viktigt eller viktigare än det som det har tagit hundratusentals manår att kristallisera fram av vetenskaplig kunskap. Och den världen, den blir rätt så förvirrad. Och i en förvirrad värld så vågar och kan vi inte känna tillit till varandra. Så när du började så fint med mitt tidsskrivande så är det i själva verket så att när jag till sist slutade skriva om tid så gjorde jag det med en bok som hette Gott om tid. Jag ville utmana människor att säga att lika väl som ni påstår att ni har ont om tid kan ni säga att ni har gott om tid. Den ena livslögnen är lika stor som den andra och tiden bara kommer precis som den försvinner så den är egentligen inte så mycket att bry sig. Men själv började jag då undra över om jag lyckas övertyga människor att de inte har ont om tid. Vad är det då som man har fått ont om i vår tid? Och då snörde jag för 5 år sedan in på begreppet tillit. Att vi vågar och kan inte längre lita på så många eller på så mycket. Och en liten delmängd av fenomenet tillit består just i tron på att kunskap existerar. Och då känner jag att det är just på kunskapsområdet som en sån som jag skulle kunna göra någonting. Men egentligen är det ett lite större sammanhang, ännu lite större, för att jag vill medverka till att öka tilliten i livet.
Och tilliten till kunskap tycker du saknas idag?
Ja, det gör den. Och den, jag vet inte hur mycket man tänker på det, men alltså kunskap finns ju inuti människor och den finns mellan människor, det vill säga den finns också utanför våra kroppar och den finns förverkligad i många olika sammanhang, inte minst i de medicinska sammanhangen. Och det betyder att det är någon sorts trygghet, det är nästan som en vandringsstav eller som en ledstjärna, att det finns någonting utanför mig som jag vet att även du omfattar. Och då kommer man ju över till att det är oerhört viktigt att det finns så mycket överlappande kunskap som möjligt. För det får aldrig bli så att min kunskap är bara min och din är bara din. För då kan vi inte ens veta vad den andra menar med orden. Så överlappet av kunskap och kunskapens själva existens. Det blir väldigt filosofiskt men det har mycket praktiska tillämpningar.
Mm. Och vi ska komma till dem senare i den här podden. Ja. Du har skrivit den här boken med hjärteblod. Mm. Vad menar du med det?
Ja, dels för att jag själv, hela mitt jag kände att det räcker nu. Det var till och med så att jag kände att jag skulle skämmas om jag inte skrev en sån här bok. När det väl hade skett så var det till skillnad från mina andra böcker så är det tveksamt om jag ens fick vara med i skrivandet, utan det var något som skrevs på något sätt av sig själv. Där han blev vår, och jag tänkte att sånt här ska man inte sitta med på våren i maj månad inför sommaren. Nu ska jag bryta av detta och ta upp det till hösten. Det gick inte, utan det här var alldeles tvunget att det måste ur mig. Så på det sättet så var det skrivet av ett tvång som både var positivt och väldigt roligt och väldigt svårt och väldigt spännande. Men det är också så att jag tycker det är viktigt att få framställa kunskap i sitt sammanhang. Och kunskap för mig är ju inte bara varken den teoretiska eller den praktiska kunskapen, utan det är också att våga ta med exempel om mitt eget liv på sånt som jag har varit med om. Inte för att det är så märkvärdigt, utan för att få andra att fundera på att det gäller faktiskt dem själva, och det är oerhört existentiellt och relationellt.
Svenska sällskapet för medicinsk forskning, vi brukar säga att vi är stöd till unga vetgiriga forskare, och i vår värld så är ju vetgirig ett positivt ord, man är kunskapstörstande. Mm. Mm. Men det är ju inte alls säkert att alla uppfattar det som en positiv beskrivning. Så här skriver du själv om din egen uppväxt på den halländska landsbygden på 40- och 50-talen i din bok. De som likt mig råkade bära på ett stort bott av nyfikenhet premierades garanterat inte. Förvetna ungar stod inte högt i kurs på den tiden. Tvärtom. Barn som ställde frågor stup i kvarten sågs mest som störande. Mm. Var det verkligen så? Mm.
Precis så var det. Men när du läser det och läser det 2023 så låter det ju som om det var en fruktansvärd barndom. Och det var det ju inte alls. Jag slutade inte att undra. Jag lärde mig att inte fråga så mycket. Och det betydde att jag gick omkring och undrade. Och jag hittade på förklaringar på allt. Och 99% av 100 var naturligtvis alldeles fel. Och det 100 försvann väl det också. Men det gjorde ju inte att jag slutade tänka. Jag kom också på redan på ett tidigt stadium, som 6-åring kom jag på att ingen kan veta vad jag tänker. Och det var en sån oerhörd tanke på den tiden, så jag har kvar det som ett taktilt minne. För jag minns att jag knep ihop läpparna för att inte jag skulle berätta för någon att nu har jag kommit på att ingen kan veta vad jag tänker. För så fick det ju inte vara. Och då låter det diktatoriskt och nedtryckande. I själva verket så fanns det en väldigt trygg omvärld som levde sitt liv, och barnen var ju förstås älskade på det sättet man älskade barn på den tiden, och vi fick lov att finnas, men det var inte vi som bestämde takten, vilket jag tror är en av de guldskedar som 40-talister hade i munnen. Det är inte bara att allt blev bättre och det fanns många jobb och det fanns bra utbildningar och framtiden var ljusnande och sådär. Nej, det var så oerhört tryggt. Jag frågade aldrig mina föräldrar vad ska jag göra nu, för då blev jag satt i arbete. Utan jag hade vett att hålla mig undan. Och när jag idag hör små barn som förstås stup i kvarten frågar även mig vad ska jag göra nu. Och jag försöker slå bort det, för jag vet att tar de bara 10 sekunder så kommer de själv på någonting. Men de är så vana vid att de ska göra någonting nu och att de vuxna är med och bestämmer det. Och det är minst lika bestämmande som vad det någonsin var det som fanns i min barndom. Så det är bara olika yttringar av att ena generationen vill den andra väl. Men som du säger, det är ju spännande att ha varit med om dessa tidsandorna och ändå tro att jag är en. Alltså det här att hålla ihop sig själv som individ och kunna le lite snällt åt den ena tidsandan och åt den andra, men väldigt aggressivt gentemot den som finns just nu vad gäller kunskap. Och det är klart att det här att ni stöttar unga forskare, det är ju jätteviktigt. Bland annat för att så länge som man är ung så har man inte så lätt att få stöd för att fortsätta och få den tiden som det krävs att borra i en tanke. Jag har inget förakt alls för hugskott. Jag har absolut inget förakt för frågor. Jag vill bara att de måste man ju jobba med för att det ska bli någonting.
kanske öppet mål att ställa frågan till dig, men är vetgirig ett positivt ord, tycker du?
Ja, absolut. Absolut.
När unga idag får frågan, vad vill du bli när du blir stor? Mm. Så är det inte ovanligt att man får svaret rik. Ja. Ofta lite oklart hur den där rikedomen ska uppnås. Men det är ju svårt att påvisa att just kunskap är vägen till pengarna. Högre studier kan ge högre lön, men med studieskulder och längre sträcka för att komma in i arbetslivet så är det inte säkert att utbildningen betalar sig. Så om vi tänker bort att kunskap är lönsamt, vad skulle du säga i tjusningen med kunskap? Vad gör kunskap attraktivt?
Alltså det öppnar ju så väldigt många inre möjligheter för en själv. Alltså ju mer kunskap man har i huvudet, desto mer undrar man ju. Man får inte slut på det, men det är ju det som är en del av livskraften. Desto mer har man också att vara nyfiken på sina medmänniskor med. Ju fler böcker man har läst, desto fler vill man läsa, för att man vet att det händer någonting med mig. Det vill säga, jag påverkar ju, vad jag än gör så påverkar jag varenda dag min naturliga intelligens. Och det är ju så roligt att den förändras. Så där på något vis, gamla Che Guevara, att utvecklingen är som en cykel, stannar den så faller den omkull. Det är väl ett gott betyg åt vetgirighet och glädjen inför kunskap. Sen rikedomen, det finns ju många beräkningar på att om du drar på dig 4 extra studieår då du inte tjänar pengar och får du sen så mycket bättre jobb så att du tjänar in den. Det är ju ofta så att man säger att det lönar sig inte. Så de som är stenhårt inriktade på pengar och pengars värde, de kan förlora på detta, men de vinner ju så mycket annat. Och de flesta vinner dessutom vad gäller pengar.
Vi pratar kunskap här i Svenska sällskapet för medicinsk forskningspodd tillsammans med Bodil Jönsson. Jag har en idé om att göra ett poddprogram likt Fråga Lund, där våra forskare skulle få svara på frågor från allmänheten om medicinsk vetenskap. Och det här är lite som en uppvärmning inför det, för du, Bodil Jönsson, var ju i många år en av de där smarta i panelen i just tv-programmet Fråga Lund. Och nu ska du få en fråga om mig som är relevant för vårt samtalsämne. Vad är kunskap?
Kan jag inte svara på. Och det kan inte heller alla de epistemologer som har som sin livsuppgift, som sin profession, att reda ut vad kunskap är. De gör ett fantastiskt arbete i att belysa olika perspektiv på kunskap, men det är fortfarande, åtminstone som jag uppfattade, så att ingen står för vad kunskap är. Därvidlag är det ganska likt fenomenet tid. Redan Augustinus lär ju ha sagt att jag vet precis vad tid är, men frågar du mig vad det är så kan jag inte svara. Och med kunskap försöker jag i boken belysa så många aspekter så att jag åtminstone kan få fram både värdet i kunskap och vad vi förlorar om vi slutar att ta hand om kunskapen. Om vi börjar förhåna kunskapen och vi säger till en människa att den ena säger att kunskap är ingen åsikt och så säger den andra det säger du bara för du är påläst. Alltså den här sortens nästan pålästhet som ett skällsord när i själva verket har vederbörande träckt in ännu mycket längre. Det är bara förnedrande, men jag känner inte heller något behov av att låsa fast vad kunskap är. Jag har en tröja från Tage Danielsson-sällskapet på vilken det förstås står utan tvivel är man inte klok. För 5-10 år sedan, det var första tecknet jag märkte på sånt här som vi ska tala om idag, så var det en ohörare som kom fram efteråt och så sa han, alltså det var ju inte rätt det du sa om det och det. Nähe, sa jag på att plocka ihop mina papper. Vilket var det du menade då? Nej, det var väl egentligen kanske alltihop, sa han. Förresten kan du ju titta på din tröja. Och på tröjan så står det, utan tvivel är man inte klok. Och så står jag där och tänker att alltså man kan läsa till och med detta som fan läser Bibeln. För hans del så stod det, eftersom du tvivlar, du Bodil Jönsson, så vet du om att kunskap inte är evig. Du vet att det som är sant idag kommer att ha ändrats, eller i varje fall modifierats till en annan sanning imorgon. Och därför behöver man inte bry sig om den kunskapen som finns. Ja, det är inte mer än så, men det är så belysande att om vi springer omkring ett antal miljarder människor med våra naturliga intelligenser, och så försöker vi också säga att det finns något som kallas för vetenskaplig kunskap. Och vetenskaplig kunskap, den kan även den börja med en idé, och sen kan det kräva oerhört mycket av att man konfirmerar det här, man testar detta, man gör det på längden och på tvären och oberoende av varandra, och vetenskap och beprövad erfarenhet, och du kan alla dessa fina orden som skiljer den vetenskapliga kunskapen från den som du har och den som jag har. För alla vi personer, det är ju massor med defekter på våra kunskaper förstås. Men den vetenskapliga kunskapen, den ska vara bättre i bemärkelsen att det är så många som har varit på detta. Så det som är fel där, ganska troligt har vi avslöjat de allra, allra flesta felen. Sen kommer det att uppkomma något paradigmskifte och vi kommer att se saker annorlunda. Men det förändrar inte till exempel att jag på min bok Så fint att kunskap finns, så har jag valt att ha en teckning ur Leonardo da Vincis skissblock som visar en människohjärna. Jag kan sitta och förundras över den noggrannheten och hur många han producerade varenda dag. För vi missar ju också att kunskap är den viktigaste delen i vårt immateriella kulturarv. Och allt möjligt sånt som du och jag pratar om. Där tänker jag att det var kanske bra att det här kunskapsföraktet kom. För att det sätter saker på sin spets. Det här har gällt innan också, men då har vi inte behövt säga det. Vi har inte behövt tänka det. Det har varit självklart att kunskap har en nimbus. Och nu slåss vi för att återge den sin nimbus, eller möjligen att fördjupa nimbusen i kunskap. Mm.
I din bok så berör du att kunskap är viktigt för demokratin och politiken och samhället i stort. Och du nämner Trump som ett exempel på riskerna och konsekvenserna då lögner får genomslag och gehör. Men en problematik i det här är ju att hyllningen till kunskap och bildning ofta hamnar i diskussionernas finrum, att det är så polariserat i samhället. Finns det en farhåga som du ser det? Att samtalet om kunskap inte förs hos frisören eller fikarummet på jobbet?
Ja, fast det gör den egentligen också, med den stora skillnaden att man är så många som idag vågar uttala sig så tvärsäkert. Om vi stannar kvar i salongerna så är det ju så att idag har kunskapsföraktet trängt in också i salongerna. Kunskapsförakt finns en liten utsträckning, men det finns även i min vänkrets. Och det är jättesvårt att sitta på en fest och lyssna på någon som slänger ur sig en groda och säger att det här är vida mycket sannare, åtminstone lika sant som det som vetenskapen kan förmedla. Och jag har många gånger tänkt på att man måste, till varje pris måste man mota Olle i grind. Man måste bemöta detta, annars är man medskyldig. Men om man bemöter det så blir det en sån otrevlig stämning, för att det är så, det är så arrogant redan från början och det är så aggressivt. Så jag har liksom en sån här liten kader av, så vad kan jag säga då? Och det allra mest vulgära är att säga att jag skulle aldrig våga åka över en bro som du har konstruerat, för jag litar ju inte på dig. Lite bättre och lite mer betänkt är det att säga att, ja, fast vet du, jag hörde vad du sa igår också. Och du säger inte detsamma idag som det du sa igår. Och imorgon vet jag att du kommer att säga något alldeles annat. Jag kan ju inte lita på det du säger. Och för mig är det en förutsättning för att jag ska ens börja ändra ståndpunkter att jag litar på den som säger det. Så tilliten kommer att spöka här också. Mm.
Men kanske värt då att få det där lilla botugget. Du har ju som sagt skrivit flera ansatser för att gå upp till kamp för kunskapen. Vi ska gå in på dem alldeles strax. Men jag tänkte att vi först skulle beröra den medicinska vetenskapen, som ju är det som Svenska Sällskapet för medicinsk forskning värnar om och finansierar. Och jag tänkte att du, Bodil, skulle få ge oss lite råd. Som en bakgrund då så kan jag berätta att Svenska Sällskapet för medicinsk forskning stödjer alla former av medicinsk forskning. Och vi ger pengar till, som jag sa, unga lovande forskare. Och vi bedömer kvaliteten på de som söker anslagen från oss. Men vi värderar inte eller prioriterar någon viss typ av forskning. Så det kan vara studier om en ny behandling som man lätt ser. Det här är i målet med forskningen. Men det kan också vara grundforskning mer på cell- och molekylnivå i labbet. Och den forskare som har en bra idé för att få bedriva då vetenskapligt projekt och kan tillföra något nytt kan beviljas pengar. Men det innebär också då att en forskare kan få pengar för att bara få fram kunskap. Men det är inte säkert att kunskapen ens kommer till nytta. I alla fall inte direkt. Och det är ju inte självklart att privatpersoner, givare som ger pengar till sällskapet för att finansiera forskning ser vinningen med det. Varför ska jag ge en gåva till bara kunskap? Bodil, hur ska vi förklara detta?
Alltså jag vill gärna ta det från de många människornas håll, så som han sa, Ingvar Kamprad, alltid de många människorna. Och de många människorna finns ju inte inuti medicinen, utan vi finns som patienter. Och vid varje konsultation som man gör så är det för mig så att det sitter tre aktörer vid bordet. Det finns en läkare, det finns jag och så finns det kunskapen. Och den kunskapen har ju inte alltid den läkaren i sitt huvud, antingen det är gammal eller ny, men han har tillgång till det. Medan jag sitter med en alldeles annan kunskap, för jag sitter med inne med kunskapen om den levda sjukdomen. Och det är i det här mötet mellan läkare och patienter som vi måste också känna fenomenet tillit. Och det är inte bara för placeboeffekten i sig, utan det är för att det är ett så komplicerat möte. Jag vet hur det är att ha ont 23 timmar om dygnet. Det vet inte du. I varje fall inte utifrån min kropp. Men du vet någonting annat. Och jag har kommit hit för att jag vill få hjälp. Och då är jag nöjdare och nöjdare ju mer jag kan lita på att vederbörande vet så mycket som alls är möjligt att veta professionellt medicinskt. Och det har jag liksom inte med att göra. Jag kan bara framlägga min kunskap utifrån den levda kunskapen, det vill säga det som ligger i själva anamnesen. Men i det här mötet så, eftersom jag ser kunskapen som en alldeles egen aktör, så kan jag säga att det kan inte vara bättre än att denna ständigt utvecklas. Och sen är det självklart att det är inte som att spela på lotteri att gå in och forska. Det finns många medvetna val, men det är klart att massor med val leder fel, kan det kännas på kort sikt. Sen vet vi väldigt lite. En ung forskare som kanske misslyckas i ett projekt som han har fått stöd för från er organisation, det kanske för honom betyder att han får en tanke som återkommer 20 år senare och som då är mogen att blomma upp. Så det är väldigt svårt att klä om kunskap och forskning i ständig framgång. Det är mot kunskapens natur. Det är inte så enkelt så att man kan planera sig till en framgång. Utan så länge som ni gör så gott ni kan, det vill säga granskar, har kriterier för vad ni vill göra, givetvis också gärna en uppföljning som man delger givarna. Detta var dit vi kom.
Och rätt vad det är så får den där upptäckten, som du sa, en oväntad nytta.
Absolut.
Där pandemin blev ett tydligt exempel.
Absolut. Alltså bara detta att det gick att på ett år, inte bara medicinskt och kemiskt framställa vaccin, utan att det gick med logistiken, att det gick med distributionen, att det också var något sån här fredligt kring att sprida detta över jordklot. Det är ju något som bara människor i vår tid får vara med om.
Du har formulerat ett antal upp till kampansatser. Mm. Hur tänker du att den här kampen ska gå till?
Jag tänker mig att det kommer att uppkomma en folkrörelse.
Aha.
Det är så många som har den här vaga otillfredsställelsen med att å ena och å andra sidan och vet inte riktigt och någon tänker sig och vad vågar jag tänka och jag är inte så påläst och jag har bara gått i skolan i 12 år. Så vad kan jag tänka? Alltså hela den osäkerheten, när den får reda på en strömning, och strömningen vet jag att det kommer min bok att skapa, och det har den redan börjat med att skapa, och det här kommer att hända lite grann det närmaste halvåret. När den rännilen sprider sig bland människor, så är det ju först och främst vad gäller en bok, att böcker säljer ju på att den ena säger till den andra, den här boken måste du läsa, och så snurrar det vidare. Men det finns en grogrund, och det är mycket den vi pratar om, och grogrunden är otillfredsställelse med tillvaron så som den har blivit, delvis som en följd av internet, delvis som en följd av att ingenting som är sanning, som håller till imorgon, går att framställa så snabbt som vad det gör med den största vrålögnen av dem alla. Där någonstans ligger vi, så att marken är beredd för att det ska kunna uppkomma en folkrörelse. Och så måste man prata med varandra om det. Du sitter här och pratar med mig. Någon annan kommer att säga att jo, men det var bra, men det där hon skriver på sidan 47, det håller vi inte med om. Och bara det fyller mig med en stor glädje att få vara med en bok som liksom, precis som på ett sammanträde finns det dagordningar, en bok som fyller upp dagordningen. Sen kan det hända att man också börjar fundera på, vi vill ju gärna tro att vi lever i en demokrati. Och bakom en demokrati finns bland annat att man måste ha en genomskinlighet så att vi vågar lita på varandra. Man måste ha beslutsunderlag. Och det går inte att skaffa fram beslutsunderlag om det inte finns en föreställning om att kunskap finns.
Vi kommer inte gå in på alla dina ansatser. Jag har valt ut några av dem för att belysa här.
Okay.
Vi börjar med...
Bemöt alternativresonerarna.
Mm. Vilka är det och hur gör jag?
Det har jag egentligen redan sagt. Att det är allt från de som säger något förfluget till dig på bussen eller på en fest eller någonting annat. Låt det inte bara passera, utan vet om att om du ler lite vänligt så är du med, både medskyldig och medberoende av att det ska få lov att förbli så här förvirrat. Jag tror att om man börjar med att fråga sig själv, är du verkligen säker på det du säger nu? Vad är vi säkra på i det här samtalet? Och för min del så har jag rett ut för länge sedan att jag har ju en massa löst sittande kunskaper som jag har plockat upp från källor som kanske är vänner eller i övrigt något sådana betrodda. Och jag har inte hunnit tänka på alla dem särskilt mycket, men de sitter där som löst hängande blad. Och de är jag ju beredda att omprova på ett helt annat sätt än det som sitter i själva livsstammen på mig. Där sitter termodynamikens första och andra huvudsats. Ingenting försvinner, allting sprider sig. Och det har hittills ingen kunnat påverka eller ens röra vid. Men om man bara en tänker igenom, vad är det som jag har som jag är säker på? Och sen kan man nästan lära sig också höra på rösten på de som vill förfäkta en alldeles ny sanning. Att det här sitter ju inte djupt hos dig också. Varför skulle jag spela med i det? Och det är väldigt viktigt där att tänka på tiden. Vågar du tro på att denna människan säger samma sak om han hade varit i en annan gemenskap eller till dig imorgon? Och någonstans där så tycker jag det är lite hemskt att vi har, det låter som att jag är misstänksam, men jag misstror inte mina medmänniskor primärt. Jag utgår från att de flesta är hyggliga. Och jag försöker lyssna på dem utifrån det, men det klickar ju till på direkten när det blir den här dissonansen. Och jag tar samtalet så gott jag kan. Åtminstone säger jag att jag håller inte med dig, men vi får ta detta en annan gång.
Och är du med i Bodils kamp så ska du alltså bemöta alternativa resonerande.
Yep.
Då går vi vidare till en annan ansats, och det är...
Avkräv politikerna det kunskapsföredömliga.
Alltså föreställ dig att man tog en vanlig svensk partiledardebatt och så spelade man upp den på grundskolans högstadium inuti SO-ämnet, och så ska man tala om att det är så här demokrati bedrivs. Och där står vuxna människor och skäller ut varandra och sablar ner varandra och ljuger rakt upp och ner och viftar med falukorvar och bensintankar och allt vad det kan tänkas som kan finnas. Och det skulle ju ingen lärare vilja visa, men det är ju så här där. Och då vet jag att vi skulle kunna göra så här istället. Att det fanns med två politiska kommentatorer som inte efteråt ska tala om vem som vann eller inte, utan de ska i realtid. Så snart de uppfångar en lögn, och de är givetvis uppkopplade till den ursnabba artificiella intelligensen, så det skulle gå att ha en liten textremsa längst ner i rutan där det med 3 sekunders fördröjning kommer lögn 1, lögn 2, lögn 3. Och man skulle också kunna ha en liten annan räknare som talade om invektiven, bara sätter streck för varje invektiv som kom. Redan sådana små oerhört enkla varianter skulle ju förändra partiledardebatterna så att de skulle aldrig mer se ut så att de är ett forum för vrållögnande.
Avkräver politikerna det kunskapsföredömliga alltså?
Absolut.
Då går vi vidare på ansatsen som lyder så här.
Stötta folkbildningen.
Varför är den betydelsefull? Och vilken former tänker du dig?
För att det är det här med överlappande kunskaper. Alltså det är väldigt bra med alla våra specialistkunskaper, och låt oss gräva ner oss i dem och låt oss vara så nördiga vi vill. Till exempel ISO 704 där man definierar vad som är ett begrepp. Det kan fylla mig med något religiöst i blick. Jag blir så nöjd med ISO 704. Men utöver det så behöver vi kunskapsöverlapp som gör att den ena människan kan förstå och ha respekt för den andra människan. Och det vi har i Sverige, det är en gammal utbredd folkbildning som det började förstås med folkskolan, men därefter så har det följt att idag så finns det bildningsförbund, folkhögskolor, bibliotek. Den vanliga skolutbildningen för allt i världen, men alltså framförallt vad gäller folkbildningen, alla dessa frivilliga aktörer som sluter sig samman till alla dessa i dagens läge, är det så att man arbetar systematiskt på att minska anslagen. Och för mig så ser det ut så som att de som gör det vill inte att människor ska få ett överlapp av kunskap, för vårt överlapp av kunskap är det som ger oss makt som individer. Så vill man ha så maktlösa individer som möjligt som bara snurrar runt, då ska man ta bort folkbildningen.
Men ska man vara med i din kamp, Bodil, så ska man stötta folkbildningen.
Absolut.
Och då har jag valt ut en till ansats av dina samtliga, och det är...
Gläds åt kunskapens tidsberoende.
Mm. Vad menar du med det?
Ja, det är precis det här som ursprungligen handlade om Tage Danielsson, tröjan och tvivlen. Alltså, jag kan garantera dig att en kunskap som bär idag kommer att modifieras till en annan bärande kunskap. Kanske inte märks att det har förskjutits till imorgon, men det kommer ju till alla dessa vetgiriga unga människorna, och för den delen också oss gamla vetgiriga människor, som kommer att tillföra att kunskapen förändras. Och kunskap är gjord för att förändras. Det är inte som i naturvetenskapen att man alltid kan stå på varandras axlar, men också Humaniora till exempel. Allt som finns inuti humaniora, det ena kan berika det andra. Och det enda man kan vara riktigt säker på, det kunskap kan aldrig stå stilla. Och det är så fint.
Bodil Jönsson, tack för din hyllning och kamp för kunskapen.
Tack.
Och tack för din medverkan i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskningspodd, Forskning för livet. Och tack också till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande.